Välkomna till Tillpodden.
Med Fredrik Högström.
Och Maria Berglund.
Idag har vi en gäst som heter Aron Skog.
Ja, och vi pratar med Aron om kollektivt lärande, lärandeorganisationer. Det är utifrån Arons forskning kring de här frågorna och hans erfarenheter. Och det blir ganska mycket konkreta inspel hur man kan ta med sig det här till sin egen organisation och fundera kring de här begreppen.
Just det, så vill man få en mer lärande organisation, jobba mer med kollektivt lärande, så kommer man få massa konkreta tips.
Och så pratar vi en del om ganska mycket om kreativt samarbete också.
Ja, och det här är del 2 där vi pratar om kreativitet.
Trevlig lyssning.
Ska vi hoppa in ner på din avhandling om storskaligt kreativt samarbete?
Ja, absolut.
Ja.
Där tittar du på det här med lärande bland annat då, i luppen av någon väldigt så här, extremt samarbete. Eller, alltså, ja. Du får gärna utveckla.
Du får berätta, helt enkelt. Ja.
Ja, men vi har ju pratat en hel del nu om organisatoriska lärprocesser och kollektivt lärande. Och olika nivåer, det är individen och det är det här sociala samspelet och det är den formella strukturen och systemet i hur de påverkas och lärandet på olika nivåer och sådär. Och det gäller ju alla organisationer. Också det här som jag nämnde att organisationer sällan fungerar som de ska fungera. Att de fungerar ofta på andra sätt. Det informella är ofta viktigare än det formella. Det gäller också alla organisationer då. Men jag har tittat lite extra på kreativa processer i organisationer. Alltså man kan tänka sig innovation och verksamhetsutveckling och förnyelse och sådär. Det blir en del av det här organisatoriska lärandet. Mer den här uppåtgående rörelsen då från individers idéer via gruppers samspel in i organisatorisk förändring. Och det kreativa har ju blivit allt viktigare i dagens arbetsliv. Inte minst för att många arbetsuppgifter som var manuella eller servicearbetsuppgifter har automatiserats. Så man kan tänka sig att i framtiden så kommer större del av arbetskraften göra kreativa arbetsuppgifter. Och då kan man undra, hur fungerar det liksom? Hur kan människor vara kreativa i en organisation? Det finns någonting nästan lite paradoxalt. En organisation handlar nästan om att inte vara kreativ, utan om att göra saker likadant för att det ska bli storskaligt. Så att säga. Så jag pratar ju om storskaligt kreativt samarbete. Och det handlar alltså om att kombinera det här med individers kreativitet med storskalighet. Och storskaligt kreativt samarbete, det har beskrivits i tidigare forskning som ett sammanhang egentligen där individerna behöver vara kreativa. Där deras bidrag liksom sammanflätas också. Inte bara läggs på varandra utan påverkar varandra hela tiden. Och också där antalet individer är så många så att de inte kan samordnas med hjälp av enbart öga mot öga kommunikation. Utan att det krävs vissa regler och rutiner. Så nu pratar vi alltså när det är mer än ett par stycken. Mer än ett litet team eller en jazz-improvisationsgrupp där alla ser varandra. Eller en teater-improvisationsgrupp. Eller ett litet team med programmerare. Jag menar de där små sammanhangen. Det är småskaligt kreativt samarbete. Det kan man förstå ungefär hur det fungerar. Men storskaligt kreativt samarbete, det är där det börjar bli paradoxer. Det är där det börjar bli, den här kreativiteten hämmas inte den dag om man har sådana här styrande strukturer. Det är den risken som finns där. Och det är det den forskningen har tittat på då, kan man säga. Och det här måste kanske bli lite mer konkret. Vad är ett storskaligt kreativt samarbete? Och det kan ju naturligtvis vara någonting som en filmproduktion. Det kan vara modedesign, där det är många olika team med designers. Det kan vara teknikutveckling, där det är många, många ingenjörer som tillsammans ska utveckla någon innovation. Det kan vara programmerare som tillsammans ska programmera någonting. Och det kan vara alltså de konstnärliga näringarna och innovation och utveckling, allt sånt där. Och det finns mycket olika forskning om olika praktiker och strukturer som de här organisationerna har för att komma till rätta med den här paradoxen. Att individerna måste ju vara kreativa.
Men får också förhålla sig till en helhet.
Exakt, exakt. Så det här finns jättemycket forskning om. Och det jag har försökt bidra till det är att säga något mer universellt. Det låter lite pretentiöst kanske, men att säga någonting gemensamt, någonting mer allmänt som inte är kopplat till en specifik verksamhet, utan kanske lite mer allmänna processer som man kan använda för att jämföra olika kreativa verksamheter med varandra, att få liksom gemensam terminologi. Och det här är någonting som jag tror också kan användas för att förstå samarbete även i organisationer som inte är så här uttalat storskaliga kreativa samarbeten. Så en del av det som jag kommer fram till i min forskning, det kan vara saker som kan vara intressanta begrepp och verktyg för att förstå ledarskap, kommunikation i grupp i alla typer av organisationer. Så det är lite så här bakgrunden till varför jag gjorde det här.
Kan det också användas till de organisationer eller team eller som säger så här att vi skulle vilja ha lite mer kreativitet i vår vardag där vi jobbar, men vi känner att vi bara är fast i någon vanlig liksom förvaltning av det gamla vanliga?
Absolut.
Ja, tack.
Så är det, så är det. Och då ska jag först säga någonting om vad jag gjorde rent konkret, vad jag har studerat, och sen så ska jag försöka säga någonting om slutsatser jag har dragit och de lärdomar man kan dra av de slutsatserna. Och om man ska fråga då vad har jag studerat, då har jag gjort en etnografisk fallstudie av ett stort konst- och teaterprojekt. Alltså ett enskilt fall. Så det var ett stort konst- och teaterprojekt som pågick under 3 år i ett nedlagt kontorshus utanför Stockholm. Jag har studerat det fallet genom att vara där under 1 år och titta vad folk gjorde. Jag har pratat med dem. Jag har hjälpt dem i sitt arbete. Jag har slagit hål i väggar med en slägga. Jag har skyfflat sand.
För att lyssna på vad som hände på andra sidan.
exakt. Nej, för att hjälpa dem. De omvandlade det här huset. Nej, men jag har liksom hållit på och varit där. Och
hur många människor handlar det om?
Det är ett 1000-tal personer totalt i det här huset. Som alla var inte där hela tiden. Det fanns vissa som hade en mer central roll än andra. Vissa kom in bara då och då, så att säga. Vissa var där under kortare perioder. Vissa var liksom eldsjälar som var med under hela tiden. Och jag har samlat in all information om det här fallet. Och jag har förstås intervjuat dem, frågat dem om, inte minst om de tidigare åren där jag inte var inblandad. För att förstå hur organisationen har utvecklats. För det handlar ju om ett lärande då. Och sen har jag analyserat allt det här jag har samlat in. Med hjälp av de här teorierna som jag har pratat om. Om kollektivt lärande, organisatoriskt lärande, organisering och sådär. Och det här blir ju lite roligt då för att jag nämnde ju förut att organisationer, även de mest formella sådana, fungerar snarare trots sina strukturer ibland än på grund av dem. Alltså, de fungerar inte exakt som de är tänkta att göra. Utan de är ofta mer lösa. Det är ofta lite mer att folk gör det som behöver göras istället för det som dokumenten säger att man ska göra. Men i den här organisationen, då blir det så himla extremt. För här fanns det överhuvudtaget inga strukturer eller dokument. Det fanns ingen formell nivå. Utan allting var i flux hela tiden. Precis som det i viss mån är. Alltså om man tänker organisationen som sitt formella system och sitt informella system, då kanske det formella systemet är väldigt statiskt. Men det informella systemet, det rör sig. Men i den här organisationen var det som att det bara fanns det informella systemet. Så därför blir det här ett väldigt bra exempel. Det blir ett väldigt tydligt, vad ska man säga, väldigt klargörande fall att förstå informell organisering på. Det är lite som att man tar bort det här som egentligen inte finns, eller om ni förstår vad jag menar.
Men som man ändå måste förhålla sig till, om du som forskare skulle titta på en organisation, så har man något formellt att förhålla sig till. Exakt. Här fanns inte det.
Det här blir så renodlat. Så, ja. Och det jag menar är att genom de här analyserna så har jag fått syn på vissa mekanismer och processer som kan vara ganska intressanta att undersöka i andra sammanhang också. Just i och med att organisationen var så extrem, så är det som att skruva upp volymen. Det är som att titta på processer som finns överallt. Men genom att titta på dem i ett extremt fall så blir de synliga. Man synliggör saker som...
Och det extrema är avsaknaden av den formella organisationen.
Ja, exakt. Bra uttryckt.
Spännande. Ja.
Så det här är alltså det jag har studerat. Och min ambition är alltså att utifrån det beskriva vissa kanske mer generiska processer som förstås inte är självklart att de finns överallt. Det kan ju inte jag säga. Jag gör ett försök att jämföra dem med tidigare forskning och sätter i relation till annat som har sagts. Och i den diskussionen så argumenterar jag för att det här är någonting som man kan känna igen i andra sammanhang. Men i slutändan är det ju upp till fortsatt forskning och inte minst praktiskt experimenterande, praktiskt prövande. Alltså att jag vill ju att folk ska läsa den här avhandlingen och få syn på saker som man skulle kunna utveckla och förändra.
Just det. Men nu är vi nyfikna. Vad har du fått syn på?
Ja.
Man kan lyssna på det här och sen gå och kolla. Är det här någonting som vi kan...
Ja. Exakt. Jo, man kan säga så här. Att min forskningsfråga den handlade om att ta reda på hur storskaligt kreativt samarbete hålls ihop och utvecklas. Hur det hålls ihop, förstås. Alltså hur man får alla galna kreativa konstnärer eller programmerare eller vad det nu är att dra åt samma håll. Och hur det utvecklas, alltså hur de gör någonting, hur de utvecklar organisationen utifrån olika behov, utifrån förändrade omständigheter och sådär, i en gemensam riktning, så att säga. Mm. Och jag menar ju då att storskaligt kreativt samarbete hålls ihop och utvecklas genom att man balanserar mellan tre viktiga men ibland motstridiga principer. Så det är tre saker som behöver finnas på plats.
Nummer ett.
Självständigt utforskande.
Tack. Ska vi utforska oss i den först?
Vi utforskar den. Bara lite sådär. Självständigt utforskande, det handlar om att individer behöver kunna vara individuellt kreativa. Följa sitt eget inre engagemang. Mm. Vara i sin egen process. Mm. Det krävs i det kreativa. Man kan inte vara kollektivt kreativ om man inte är individuellt kreativ.
Just det, men inte jag har möjlighet att själv...
Nej, för man har ju sina egna delar som man vill engagera sig i. De här konstnärerna i det här projektet hade till exempel varsitt rum som de inredde. Ja, det låter lite flummigt det här. Jag måste förklara vad det var för någonting konstnärligt det här. Det var ett stort hus med en massa rum som konstnärer hade inrett. Sen så var det att publiken som kom och tittade på det här. De kunde vandra runt i de här rummen och titta på vad konstnärerna hade gjort. Sen fanns det samtidigt skådespelare som spelade upp teaterscener i de här rummen. Så kunde publiken följa de skådespelarna som de var intresserade av att titta på. Så att det blev en teaterföreställning på många olika plan. Så man kunde, det var olika handlingar som utspelades samtidigt som vävdes ihop med varandra. Ni vet, det finns ju vissa filmer som är så här, olika berättelser som börjar separat och sen vävs ihop. Och det här var en extrem form av det, liksom. Mm. Mm. Så tredimensionell teater, liksom, eller vad man ska säga. Så det var jättehäftigt. Men då får ni tänka er de här skådespelarna och konstnärerna. Alla brann ju för sin egen lilla grej. Så ett självständigt utforskande var nödvändigt i det här. Och det tror jag är samma sak om man håller på att göra en filmproduktion eller vad som helst. Man behöver liksom kunna nörda in sig på sin egen lilla grej och göra den bra. Sen så måste det flätas ihop till en helhet. Och där kommer den andra principen. Mm. Och den principen kallar jag för ömsesidig anpassning. Alltså att alla de här konstnärerna och skådespelarnas delar, de påverkade varandra.
Just det.
Det var omöjligt för någon att få det exakt som den ville, för det krävdes hela tiden anpassning. Och det var ur den anpassning som det som blev konstverket växte fram.
Mm.
Så att den här ömsesidiga anpassningen och det framväxande resultatet, det var också precis på samma sätt som självständiga utforskandet en otroligt viktig förutsättning. Och det där är samma sak, tror jag, i alla typer av verksamheter som har någonting med det kreativa att göra. Att det kommer aldrig bli som en enskild person vill. Utan det är också så att saker och ting förändras, omständigheter förändras. Även om jag har en idé, en vision från början, så kommer det inte att bli som jag vill, för att resurserna kommer inte räcka till. Man siktar mot stjärnorna, men sen så kanske man når till månen. Alltså man upptäcker att man har för lite pengar, man har för lite tid, allt sånt där. Men just när det är det här kollektiva, då blir det ju ännu mer att man måste anpassa sig till varandra hela tiden. Och i anpassningen så växer det fram. Så anpassningen och att det inte blir som man vill, det är inte dåligt. Det är bra.
Mm. För att
en del i den kreativa processen är att bli överraskad. Det är konstnärliga som jag själv håller på med. Det jag brinner för där, det jag tycker är kul, är att jag själv blir överraskad av det jag gör. Jag vet inte var det kommer landa. Och det är frustrerande, men det är också fantastiskt. Och i det kollektiva skapandet så är det extremt mycket så. Alltså en utmaning är ju då för personer som har kontrollbehov.
Just det.
De får ju problem med det här och måste jobba med den biten. Och det var ju personer i mitt material som var jättefrustrerade på grund av att de kunde inte planera. För att det kommer in någon och sabbar. Mm. Inte för att den vill illa, utan för att den är klåfingrig. Den missar, den tänker inte på att det är... Den tänker inte på min del, liksom. Men det där är ju helt självklart, det måste krocka. Och det är därför det är på så vis som det växer fram någonting nytt. Så det är den andra principen. Så ni har självständigt utforskande och ömsesidig anpassning. Och ni kan se att båda behövs, men det är ganska uppenbart att se att de krockar. De hamnar i konflikt med varandra. Och den tredje principen då, som kan komma i konflikt med båda de här två principerna, det är asymmetrisk rollfördelning.
Asymmetrisk rollfördelning.
Och det betyder egentligen hierarki. Alltså det betyder att även om alla anpassar sig efter alla, så har inte alla samma ansvar och inflytande. Och jag ska förklara hur jag menar. I det här projektet som jag studerade, där fanns det några personer som var, så att säga, en inre cirkel. Några som var initiativtagare. De som skaffade fram hela det här huset. De som började bjuda in alla. De som skapade en vision som folk ville ansluta sig till. De som la ner oftast mest tid och energi på det hela. Det är inte alltid sant. Vissa av dem som var mera perifera, som bara kom in, de kunde lägga ner hur mycket tid och energi som helst. Men det var förutsättning att de här ledarna la ner väldigt mycket tid och energi. Så att man kan säga att de la grunden som de andra byggde på. Och nu höja upp det här till en allmän princip, att det där skulle behövas i storskaliga kreativa samarbeten. Och det är klart att det är en kontroversiell sak att säga. Man skulle kunna ha en vision om en totalt demokratisk, platt organisation, och nu menar jag riktigt platt.
Mm.
Alltså en organisation som inte hade någon hierarki, där alla hade lika mycket att säga.
Alla samma ansvar, alla samma inflytande, det är motsatsen då till...
Ja, exakt. Men jag, utifrån den forskning som jag har studerat och utifrån mitt eget fall här, så tror jag inte riktigt på det, utan jag tror nästan att asymmetrisk rollfördelning på något sätt behövs för ett storskaligt arbete. Alltså en storskalig... ett kreativt samarbete, liksom för vilket storskaligt arbete som helst.
Men och kan man se dem som någon form av, som i slutändan avgör, när det sker de här krockarna mellan den här ömsesidiga anpassningen, då är det de som i slutändan kan fälla ett avgörande. Så exakt. Här ska vi göra.
Det är en funktion som de fyller, att det är de som ändå sätter ner foten. Och att det där tror jag är ganska viktigt. Det var viktigt i det här projektet som jag studerade, och det verkar vara viktigt i alla storskaliga kreativa samarbeten. Jag har inte sett något exempel på ett totalt platt storskaligt kreativt samarbete där man inte kan se, där inte finns en inre och en yttre cirkel, där inte finns initiativtagare, där inte finns några visionärer. Sen blir ju frågan, den intressanta frågan blir ju hur de förhåller sig till de andra. Hur de andra förhåller sig till dem. Och där kommer ju de andra krockarna. Krocken mellan det här asymmetriska hierarkin mot individens självständiga utforskande. För då blir det ju så att de här ledarna, de vill ha det på ett visst sätt.
Mm.
Och de här deltagarna, som konstnärerna, kanske vill ha det på ett annat sätt. Där blir det en krock mellan att det är några som ska bestämma, men ändå ska alla vara självständiga.
Mm.
Och på samma sätt med det asymmetriska mot det här framväxande. Jag menar, det kan jag tänka mig att många chefer skulle se det som en mardröm. Att jag ska ju ha koll på det här, jag ska ha kontroll på det här. Samtidigt ska det växa fram utan att jag har kontroll på det. Det är ju, där har man ju en utmaning. Så att här man kan se det här som en triangel helt enkelt, med de här tre: självständigt utforskande, asymmetrisk rollfördelning och ömsesidig anpassning. Och alla de här tre verkar vara viktiga för att ett storskaligt kreativt samarbete ska kunna hållas ihop och utvecklas. Och det är väl jättekul för er som lyssnar då, att fundera över, stämmer det här på mina erfarenheter av kreativa samarbeten och sådär. Mm. Och det är ju det jag uppmuntrar också, det jag vill med den här avhandlingen, att man ska liksom pröva de här idéerna och se, hjälper det här med att se någonting? Vad får jag för verktyg av det här? Är det någonting som inte verkar stämma? Det kanske är någon som har ett sånt här exempel på ett kreativt samarbete som är helt ohierarkiskt. Eller någon som har ett samarbete, någon som har ett exempel på ett samarbete som inte involverar det där med framväxande och ömsesidig anpassning. Eller någon person som har ett exempel på ett kreativt samarbete som inte involverar självständigt skapande individer.
Mm.
Jag vet inte. Men enligt min erfarenhet så behövs alla de här tre. Och de krockar med varandra, de behöver balanseras. Och det är i den här balansen som vi hittar de här intressanta fynden som finns för hur det här balanseras. För utmaningen är ju egentligen, hur kan jag som ledare eller hur kan jag som deltagare bidra till att de här ska balanseras och upprätthållas?
Ja, och har man bara då fått syn, man har begreppen för de här tre grejerna, då kan man börja titta efter dem med de glasögonen på och se vad ser jag i min organisation.
Ja, exakt.
Och har vi ens pratat om det här, eller har vi ens tänkt i de här termerna, eller har vi bara tänkt det som att någon beställer någonting och så ska ni bygga det här dataprogrammet åt oss?
Exakt. Ja. Man får syn på sina egna sociala processer, sina organisatoriska processer.
Ja, jättespännande.
Mm.
En sak som jag blir jättenyfiken på, för det där med de här asymmetriska rollfördelningen, det är ju jättespännande, inte minst eftersom vi pratar om självstyre och självorganisering.
Mm.
Och dina tankar kring hur förhåller de sig till varandra? För även i självstyrande kan man ju bestämma. Man kan ha liksom olika typer av hierarkier ändå, så att säga. Har du tänkt någonting kring dem? För det här var ju ett självorganiserande projekt, tror jag att du också har benämnt det här konstprojektet du tittade på.
Mm. Ja, alltså ordet självorganiserande, det är så brett, det kan betyda så mycket. Men det som inte fanns, det var ju den här formella statiska strukturen. Det fanns liksom ingen ambition att ha en väldigt tydlig hierarki eller en väldigt tydlig strukturering. Det fanns liksom inga så här rutiner, regler. Allting var ganska mycket i flux, så att det förändrades väldigt mycket. Och varje individ hade ganska stort inflytande över sin egen del. Det kom liksom ingen och toppstyrde konstnärerna exakt hur de skulle skapa sina rum. Och jag kan beskriva lite mera hur ett ledarskap ändå fanns.
Ja, exakt. För de har ju ändå uppstått den här inre cirkeln, till exempel.
Precis. Ja, men så det där är ju, det är ju det som blir intressant, hur man ändå kan utöva ledarskap och styrning utan att kväva individens handlingsutrymme.
Mm.
Såna här saker liksom. Det blir ju från ett ledarskapsperspektiv blir det intressant. Hur kan en asymmetrisk rollfördelning samexistera med självständigt utforskande och ömsesidig anpassning och framväxt?
Det var precis det vi menade.
Ja, men det är ju det vi är intresserade av, och det är ju det som jag ägnar stor del av min analys åt, att visa på hur det kan fungera i det här fallet. Och det kan i princip då förhoppningsvis ge vägledning till hur det skulle kunna fungera i andra fall. Så på så vis är ju det här ett bidrag till organisationsutveckling. Och det som man kan börja i då, det är något som jag kallar interaktivt ramverk. Och det var egentligen en slags ledarskapsteknik, kan man säga, som de här initiativtagarna i det här konstprojektet använde sig av för att styra men ändå ge frihet. De kallade det inte för interaktivt ramverk, men de använde ofta termen det som ett ramverk. Alltså de här konstnärerna sa att man har så mycket frihet, men man har frihet inom en tydlig ram. Och sen så vill jag problematisera och säga att den ramen var ganska otydlig. Så jag skulle vilja säga att de hade frihet inom en otydlig ram. Mm. Men rent konkret så kunde det vara så att de här initiativtagarna, de bjöd in en massa folk och sa så här att vi ska starta det här stora konstprojektet, vi har det här huset, vi har en vision för de här rummen, vi vill att på den här våningen ska det vara kontorstema på den här våningen.
Bara där är väl en ganska tydlig ram.
Ja, exakt. Mm. På den här våningen har vi liksom människors hem, på den här våningen har vi butiker och sånt där. Och sen så visade de med hjälp av så här inspirationsbilder, så här kan man ungefär tänka, och det här är ungefär den berättelsen, det är det här vi vill berätta ungefär, lite så här visionsartat. Och sen så bad de här konstnärerna som var tilltänkta att pitcha idéer. Vad har du för idé? Vad skulle du vilja göra? Givet att det finns de här våningarna med de här olika temana, vilken våning skulle du vilja göra någonting på? Och vill du göra någonting som är mera normalt eller någonting som är mer flippat liksom. Så då finns det i den här delen av korridoren så är det lite mer normalt och i den här delen är det lite mer flippat och sådär. Och då fick de pitcha sina idéer och säga, ja, men jag skulle vilja göra ett rum som är en, fanns något exempel med några som ville göra en, de gjorde en ett löpband och sen så ville de hänga upp kaffebröd i taket. Och då symboliserar det liksom det här, ja, ni fattar, ekorrhjulet och fikat som en muta för att man ska fortsätta arbeta. Det här var liksom den idén som de pitchade då och sa så här, får vi göra det? Och då säger initiativtagarna att ja, det är en jättebra idé. Bara go for it. Men tänk lite på det här och det här. Alltså de kunde ge lite input så att det skulle passa ihop med helheten. Till exempel var det någon konstnär som ville ha mycket ljud i sitt rum. Alltså att de ville ha högtalare med ljud. För att det var en i del tre, det var ju tre år det här, i del tre, tredje året, där byggde hela berättelsen på att publiken hade hörlurar där det spelades upp musik och en berättarröst. Så då krockade ju det med idén att konstnären skulle ha egna högtalare i rummet. Så då fick de säga till den konstnären att ja, men just det här med högtalare, den idén kommer inte funka. Men för vi har tänkt så här och så här. Men de andra sakerna, kör på det. Och så kunde de liksom ge lite vägledning så att konstnärerna styrde hela tiden sin egen process. Och det här fortsatte under arbetet att konstnärerna och initiativtagarna kom överens om hur rummet skulle vara. Och sen var det i princip upp till konstnärerna att komma till initiativtagarna och säga om de har ändrat någonting eller om de har någon annan idé, om de behöver stöd i någonting. Men, och då kunde det förstås bli så här att ibland blev det, precis som initiativtagarna hade tänkt sig, ofta blev det inte alls som de hade tänkt sig. Men det som blir lite intressant där, det är att när initiativtagarna då fick höra att ja, men det verkar inte bli som vi har tänkt oss, då fick de ändå acceptera det. Då fick de liksom väva in det som blev i sin vision. Så de var helt enkelt tvungna att ändra sin övergripande vision.
Det var också en ömsesidig anpassning liksom, även gentemot de här initiativtagarna.
Ja, exakt. Ja. Både konstnärerna och initiativtagarna var tvungna att anpassa sig efter varandra. Mm. Och det jag menar med att det var ett interaktivt ramverk, det var att det här innebar ju att själva ramen ändrades.
Mm.
Så ramarna ändrades. Det var inte bara det här frihet inom ramar som är fasta, utan det är frihet inom ramar som folk hela tiden tänjer på. Mm. Och det påverkar ju nästa persons utrymme. Så att det var ett ständigt, dynamiskt, förändligt arbetsklimat. Vilket var väldigt kreativt, mm, men det var också väldigt frustrerande, mm, för många. Att man inte hade tydliga ramar.
Ja,
man hade ju delvis tydliga ramar som ni också noterade att det var ganska tydligt med temana i olika korridorerna.
Ja, utan ram, det hade ju varit vi gör konst.
Exakt, exakt.
Och, sen, mm, ja, gör vad vi vill. Och det, då kanske inte de här idéerna kommer, men okej, vi har i ett rum, där ska vi göra någonting.
Exakt. Ja, bara det är ju... Det finns ganska mycket ramar, men det här förändras hela tiden, mm, och det, de tänjer på ramarna och det gör att det hela utvecklas. Och det där vill jag säga, det är ett slags exempel på hur man lyckas kombinera asymmetrisk rollfördelning med självständigt utforskande. Så det är ett sätt, mm, som jag visar hur det kan balanseras. Jag kallar det där för en samordnings... Ett organiseringsmönster kallar jag det för. Så att det interaktiva ramverket är en form av organiseringsmönster. Det är ett sätt att förstå hur alla de här individernas handlingar kunde samordnas då. Jag har lite andra organiseringsmönster som jag nämner, som till exempel är med att det finns en inre och yttre cirkel. Vissa liksom var som en slags inre cirkel. Och nu menar jag inte bara initiativtagarna, de var tre stycken. Men de hade en krets runt omkring sig som var lite mer centrala aktörer som de så att säga kunde lita på. Som de kunde bossa över lite mera. För de kunde inte bossa över de här hundratals konstnärerna. För de fick inte betalt, utan de var de tvungna att ta vad de fick ifrån. Men de hade ändå ett gäng 50-tal personer som var i en inre cirkel. Som liksom var kvar år från år och som faktiskt fick betalt för sitt arbete. Och där kunde de ställa lite högre krav. Så att det fanns en inre cirkel, det skulle jag säga, det är ett sätt som gjorde att man kunde både ha en asymmetrisk rollfördelning och den här ömsesidiga anpassningen. Alltså att det kunde växa fram flexibelt och organiskt, Men samtidigt så hade vissa personer kontroll över det. Eller en viss kontroll över processen. Ingen hade total kontroll över processen. Men vissa personer hade en viss kontroll över processen. Och jag tror att det fanns en sån här inre cirkel. Det gav också en kontinuitet. Mm, och det tror jag var viktigt.
Mm.
Men kan man gå in i en organisation då och se vid varje givet tillfälle, hur är balansen mellan de här tre, vad kallar vi det, komponenter?
Ja, principer kallar jag
principer.
Dem.
Just nu är det bra balans mellan ömsesidig anpassning och självständigt utforskande, men ja.
Mm. Det tror jag man kan göra, absolut. Det är som ett konkret verktyg analys, för att använda sig av det här. Att man kan, och det tror jag... Man kan säkert mäta det på olika sätt, hitta olika mätverktyg. Men man kan också få en feeling av när man kommer till en organisation. Att man ser att här är det väldigt mycket av det här asymmetriska rollfördelningen. Här är det några personer det. Som bestämmer väldigt mycket. Och någonting man kan se då är kanske att de andra verkar inte ha så mycket frihet. Eller de här personerna verkar ha ett kontrollbehov, vilket gör att det inte blir det här framväxande, utan de försöker hela tiden kontrollera vad som växer fram. De släpper inte taget. Men sen kan det vara att det är kanske för svag ledning också. Att det finns för lite, att det finns liksom inte den här, det finns ingen som tar ansvar.
Mm.
Utan det finns bara, allting är bara huller om buller. Det finns liksom ingen som lägger grunden. För det är ju jättehärligt när man kommer in någonstans och gör ett bidrag om någon har lagt en grund. Alltså, för mig brukar det vara så här, när jag är i en arbetsprocess, till exempel ett projekt, konstnärligt eller akademiskt eller någonting, då vill jag veta vem det är som lägger grunden. Jag vill veta, är det jag som lägger grunden? Är det jag som skriver första utkastet på den här artikeln? Och sen kommer mina medförfattare in och bidrar till det på olika sätt och korsbefruktar och sådär. Ja, det är jättenice att man kan vara den. Men jag vill veta om jag är den. Eller om det är tvärtom, att det är någon annan som lägger grunden och jag bygger vidare. Alltså det är inte som att det är bättre att vara den som lägger grunden eller den som bygger vidare. Jag tycker båda är jättebra. Men jag vill veta om jag är den som lägger grunden eller om det är den som bygger vidare.
Mm,
för annars det. Är det jätteförvirrande om det är två personer som tror att de lägger grunden. Mm. Eller om det inte är någon som lägger grunden. Utan att alla vill bara vara där och bygga vidare. Alla vill bara vara med på ett hörn.
Och då skulle det vara en brist i det här asymmetriska rollfördelningen, ja, till exempel. Om man upplevde den. Ja, man
ser det i någon sätt. Det finns ingen inte. Asymmetri Nej. Där. Och i viss mån är det bra att det finns en asymmetri. Och jag tror att det kokar ner till det här att det finns någon som lägger grunden.
Mm.
Ja.
Om man är den som verkligen vill leda ett sånt här storskaligt kreativt samarbete.
Mm.
Vad ska man tänka på då?
Mm.
Och då skulle jag vilja säga att det är tre steg som man behöver ta. Tre saker som är ungefär lika viktiga och man måste få med alla tre, så att säga. För det första så är det att man behöver ha någon form av vision. Man behöver ha någon form av grund som man kan liksom entusiasmera folk att ansluta sig till. Man måste ha någon slags kreativ vision själv. Och det här går lite emot en del av den forskningen som finns om kreativa organisationer. Just det här att den som leder ska inte vara kreativ själv. Det handlar liksom om att kratta manegen för andras kreativitet. Det finns en hel del sån
forskning. Det säger befintlig forskning
nu. Ja, precis. Okay. Mm. Det finns en del sånt. Mm. Och det där kan man se som en liten motreaktion mot det här gamla föreställningen om den här regissören som är jättekreativ själv. Men jag menar att det där är ganska viktigt. Att, i alla fall i det här projektet var det ganska viktigt att de där personerna hade en attraktiv vision. Annars hade det inte blivit någonting.
Och för när vi pratar kreativitet här, för man drar parallellt till sin egen erfarenhet, och då tänker jag till exempel så här, IT-utveckling till exempel, att även där behövs det ju en vision, för vad är det vi ska uppnå med det här vi ska bygga eller göra?
Exakt.
Eller förändra?
Varför ska vi starta ett nytt företag? Varför ska vi göra en ny IT-lösning? Det finns ju redan en massa, alltså för att du ska få med dig folk att på din vision måste du visa varför den är speciell.
Mm.
Det handlar inte bara om att få med sig investerare, utan det handlar också om att få med sig programmerare som kan tycka att det är kul och drivas av att vara med i det.
Mm.
Så det är det första. Liksom. Mm. Men det andra, det är ju liksom att när de här personerna väl kommer in, då kanske man måste vara lite som initiativtagarna i mitt projekt, att man måste pitcha idén, men sen också vara väldigt lyhörd för hur vill de andra personerna bidra? Alltså att ge stor frihet i det här. Liksom.
Mm.
Fråga dem hur ser de sin del? Alltså om jag till exempel ska få med folk i min förening som jag har startat, så måste jag ju fråga de personerna, vad vill ni göra? Hur ser ni er del i den här föreningen? Vad skulle ni vilja engagera er i? Och så där, istället för att bara ha en förutbestämd bild av hur allting ska gå till. Så det är andra steget. Men det tredje steget, det är ju liksom att inte låta det rinna ut i sanden, inte låta det lösas upp bara för att alla gör olika saker. Alltså man måste ge stor frihet och låta folk göra olika saker. Men sen måste man kunna hålla en kurs.
Ja, det är den ömsesidiga anpassningen då.
Ja, precis. Jag skulle säga att de här tre punkterna som jag har beskrivit är inte riktigt samma sak som de där tre principerna.
Nej, okay. Jag tyckte jag kunde läsa in
det. Ja, men jag med. Jag
då kunde jag inte det.
Nej, men jag tänkte också att det här har ju kopplat till det jag sa förut. Men där är man snarare tillbaka i det asymmetriska. Att man liksom ska kunna... Jo, men man ska säga så här. Man ska kunna införliva alla de här intrycken, alla de här nya idéerna i sin vision. Jag brukar säga att man bär upp visionen. Alltså jag har en vision som jag förmedlar. Jag får folk att ansluta mig. Jag låter dem färga min vision. Jag låter dem bli del av den. Jag låter dem utveckla visionen på ett sätt som jag inte hade kunnat tänka mig själv. Men tricket är ju där att fortsätta upprätthålla visionen. För risken är ju att om det blir något annat än jag hade tänkt mig, risken är att jag tappar suget då. Risken är att jag inte orkar bära upp den. Mm. Så det kom ju in lite med ömsesidig anpassning där. Att acceptera att det som växer fram är det som det blir. Så du hade ju helt rätt i det faktiskt.
Tack.
så det är väl så här lite ledarskapsimplikationer. Mm. Att kunna hålla tre tankar i huvudet samtidigt. Mm. Vanligtvis brukar det vara två, men jag har infört...
Nu har du infört en tredje extra svårt i din kurs.
Det som du var inne på i början, där just att det här med kreativa... Arbeten blir ju så, det blir viktigare och viktigare.
Ja.
Så det här är ju något som verkligen alla är jätteintressant att ta med sig.
Mm.
För väldigt många i olika roller.
Ja, men precis. Särskilt också som jag tänker på det som jag hör ut är mycket det här suget efter vi vill vara kreativa på jobbet.
Mm.
Vi skulle vilja hitta dit. Hur kan vi vara det?
Just det.
Ja.
Då har vi fått ett antal principer och checklistor nästan här.
Ja, precis.
Att börja tänka på.
Precis, och ännu mer finns det i boken om man läser avhandlingen. Där finns det flera exempel. Det här med inre och yttre cirkel och ramverket och det där. Det där är bara några av alla godbitar som finns. Så att,
och den finns ju laddad ner som pdf.
Ja.
Så att man kan söka och vi ska till och lägga upp titeln i samband med att vi släpper
ja, avsnittet. Ja, men det gör vi absolut.
Så den är lätt att hitta.
Det blir en ordentlig pdf, måste jag säga.
Ja. Det är väl kanske 200 sidor drygt.
Ja, härligt. Ska vi avsluta med att du, Aron, får komma med ett tips till oss? Vem vill du höra i den här podden?
Ja, jag skulle faktiskt vilja höra en intervju med min kollega Tobias Malm som har studerat musikgrupper. Om jag har studerat storskaligt kreativt samarbete så har han studerat småskaligt kreativt samarbete.
Okay,
ja. Så det blir liksom rockband och andra små musikgrupper som ett exempel på en liten kreativ grupp och utmaningarna med att hålla ihop den. För även om det är extra svårt att hålla ihop ett storskaligt kreativt samarbete så är det också ganska svårt att hålla ihop ett småskaligt kreativt samarbete. Inte minst när det handlar om musikspelande som ofta sker i gränslandet mellan hobby och professionellt. Det kan finnas olika viljor till exempel.
Just det. Mm.
Vissa vill satsa mera professionellt och andra vill bara göra det på fritiden. Vissa vill skapa musik, andra vill mest spela upp musik och sälja musiken. Och det finns liksom olika spänningar mellan personerna i sån här grupp. Och det finns också spänningar mellan inom individen. Att man kan ha de här olika delarna i sig och behöva balansera det.
Ja.
Så det där är ju också en gruppdynamik i det småskaliga inom just den här specifika musikgruppen, men jag tror inte att det är så svårt att föreställa sig att det här kan ha vissa implikationer även på team i arbetslivet.
Ja, just det. Ja, men det låter ju jättespännande.
Jättebra.
Den tar
tips.
Vi. Tack för tipset.
Och tack för att du kom hit och pratade om ditt forskningsområde och dina erfarenheter.
Tack för att jag fick komma.
Ja, jättespännande, intressant.